Den store herden och den gode herden, det är samma herde om ni funderade på rubriken inför den här söndagen. Och för annonserar han den store herden för? Jo, därför att det bibelord jag nu ska läsa med er, står det den store herden. Hebreerbrevet 13, två versar där. Lyssna, ta in Guds ord. Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbundsblod fört får en store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda. Må han fullkomna er i allt gott så att ni kan göra hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom genom Jesus Kristus. Hans är äran i evigheters evighet. Amen. Det finns en historia om en turist som kom ner till Mellanöstern. Han träffade några herdar. Det är ganska så vanligt i de länderna. Och de här herdarna, det var några olika herdar och fler jordar alltså, som råkade mixas därför att de stod vid en vattenbäck, källa, där de drack. Och det var alltså mixade jordar. Men tydligen bekymrade inte det herdarna, utan den här turisten var där och han såg plötsligt hur den ena herden bara följ mig, ropade han på arabiska. Och så skiljer sig de fåren ut som var hans jord och så började de följa herden och så gick de. Och turisten tyckte det där såg häftigt ut. Och så kom nästa. Följ mig. Och så sen, rupp, så kom de fåren och så följde den herden. Tänkte, det där var häftigt. Han sa till den ena herden, men hallå, får jag pröva det där? Kan jag få ha din turban på mig och mantel och så? Och så ropar jag likadant. Försök lära mig din arabiska fras. Ja, log ju herden. Kan du väl få pröva? Så han tog på sig turbanen och manteln och så ropade han, följ mig! Inte en rörelse. Inte ens ett får som lyfte på skallen och undrar vad det var för röst de hörde. Ingenting hände. Följ mig, totalt dött. Och säga, alltså, finns det ingen möjlighet att de här fåren skulle kunna följa någon annan? Jo, sa herden. Om ett får är sjukt så kan det följa vem som helst. Jag tycker det är en stark historia. Om det är friska får som lyssnar, som har kvar sina sinnen i funktion, så lyssnar de på den herde som de tillhör. Tre saker vill jag säga i den här predikan. Och det är att Gud, han har uppväckt den store herden, vår herde Jesus Kristus. Och det finns alla förutsättningar för dig och mig som fårskallar i hans jord att kunna uträtta och göra det som han kallar oss att göra. För det andra, han gör det möjligt därför att han är den som utrustar och fullkomnar oss. Och för det tredje, han låter det som är hans vilja behaga honom genom oss. Han verkar det, han gör det genom oss. Det första, att Gud har uppväckt fårens stora herde, Jesus Kristus. Vänner, det här är grunden för vår tro överhuvudtaget. Det vi har hört här idag med massa vittnesbörd, fantastiska händelser, Gud gör saker. God is on the move. Det är bara möjligt om Jesus lever. Det här är inga pep-talk ni har hört idag. Det är inga liksom häftig information för att vi ska bli lite gladare och gå hem och känna ja, men jag kanske orkar fram till tisdag, onsdag någonstans. Sen får jag börja se fram igen mot fredag och ledighet och kanske se fram emot gudstjänsten på söndag. Nej, det är inte så. Jesus lever. Han är en uppväckt herre, frälsare, en herde som lever och som vakar över sina får. Och vilka är fåren? Jo, alla som lyssnar till hans röst är hans får. Så är du en människa som, oavsett om du tycker att du har kommit långt eller kort i ditt kristna liv, oavsett om du skulle egentligen ta ordet kristen i din mun, men du lyssnar till Jesus. Du vill höra hans röst. Så är du ett får i hans flock. Lyssnar du till Jesu röst, är du ett får i hans flock. Och jag tror att det där är oerhört viktigt för dig och mig att förstå. Det handlar inte om hur långt du har kommit. Det handlar inte om hur långt fram i jorden du är. Det handlar inte om du har följt honom väldigt lång tid eller kort tid. Utan är du en människa som väljer att lyfta ditt öra mot herden för att höra, så tillhör du honom och är med i hans fåra jord. Är ni med på det? Så är det.
Och sen är det inte upp till oss att gå omkring och bedöma varandra hur långt vi har kommit och hur länge vi har vandrat med honom och hur mycket vi bräker eller hur lite vi bräker och så vidare. Om du går i hans jord och lyssnar till hans röst så tillhör du honom. Det stod om fridens Gud här i den första i hälsningen. Han börjar med fridens Gud. Han har uppväckt vår store herde, vår store mästare. Vadå fridens Gud? Det här är en hälsningsfras som förekommer ofta i Bibeln, många brev. Fridens Gud, han börjar där. Vad är frid för någonting? Ja, du och jag tänker ofta. Det är när man känner den där liksom harmonin. Du vet, man sätter sig i badkaret där hemma, dofterna ur badvattnet. Och så liksom sjunker man ner och så ligger man där i varmt vatten. Då kommer harmonin, eller hur? Då känner man liksom det. Men det är bara ett sätt att tala om harmoni. När Bibeln talar om frid och fred, om Guds shalom som är det bibliska ordet, då handlar det om fred i alla relationer. Det handlar om fred och frid gentemot mig själv och i den jag är, gentemot Gud, gentemot skapelsen och gentemot alla andra varelser och människor. Det är frid i kristen bemärkelse, mina vänner. Och får en store herde Jesus, han har vunnit den friden till dig och mig. Vilket gör att det är fullt möjligt att vara en fårskalle. Och ändå har det gått ställt med världen, med dem runt om oss och med vår Herre själv. Eller hur? Det är att vara en efterföljare till den store herden. Att leva i hans frid, i hans släptåg får jag vara med. Och jag må vara en trög fårskalle ibland. Men jag vill lyssna till herdens röst. Jag vill lära mig det. Vet ni, jag läste på om får, vad det betyder på grekiska. Det betyder tydligen någonting om att en fyrfoting som går framåt. Jag tyckte det var intressant. Så läste jag lite till om vad herde är. Vad gör och vad fåren är för några. Vad gör får? Får egentligen en väldigt bångstyriga djur. De är svåra att styra om de inte får en herde. Därför att de gör lite som de vill. De far iväg. Och om de hamnar på en grön plätt så står de där och äter tills det inte finns någonting kvar och jorden blir förstörd. Och det är bara brunt. Om inte herden kommer dit och driver dem framåt. Jag tyckte det var intressant. Jesus Kristus är vår store herde, uppväckt för att leva för oss, med oss och gå med oss och driva oss framåt till nya gröna ängar där vi finner ro, vänner. Tänk på att herden inte driver oss, när vi läser psalm 23, till torra ängar. Tänk vad tråkigt om man gjorde det. Jag ska föra er till nya vatten och torra ängar och utbrända marker. Nej. Det står att han ska föra sig vall på gröna ängar. Där vi finner ro. Alltid nytt, fräscht och färskt. Och då måste du och jag, vi, den kristna församlingen, enskilt och tillsammans, lyssna in herdens röst. För att hitta de gröna ängarna. För i oss själva kommer vi bli stående på samma fläck. Ätandes tills det bara finns jord kvar. Och så blir det inget mer. Så vi behöver lyssna till herdens röst. Jag tror det här är oerhört grundläggande för oss att förstå det. Det andra, det är att han står i texten vill utrusta oss så att vi gör Guds vilja. Egentligen står det inte utrusta, tänker du nu. Det står det ju inte. Nej, i den svenska översättningen står det att han vill fullkomna oss så att vi kan göra hans vilja. Eller i Bibel 2000, styrka er i allt gott så att ni kan göra Guds vilja. Och i vissa engelska översättningar står det, equip you for all good things. Så att du kan göra hans goda vilja. Alltså, den här herden vi har, vänner. Han är redo att rusta till och med fåren. Inte bara säga, kom nu och följ mig. Utan han är beredd att gå till dem och ge dem allt det de behöver för att de ska kunna följa. Det är intressant. Han rustar oss så att vi kan göra hans vilja. Han fullkomnar oss. Och det här ordet fullkomna, det står för att han färdigställer. Han gör det klart. Han fortsätter tills vi är där. Härligt att vi har en sån herde, eller hur? För är vi bångstyriga och lyssnar vi inte alltid, så är det skönt att det finns en herde som har tålamod och att han är beredd att gå med oss hela vägen tills han har fört oss dit vi ska. Han utrustar oss med det vi behöver. Jag tänker på Filipperbrevet 1:6. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi dag. Hör ni, han ska fullborda det som han har påbörjat. Så oavsett var du är någonstans i den här flocken, min vän. Om du tycker att du liksom tappar lite orienteringen, eller du tycker att det är svårt att följa. Du tycker det är för mycket bräkanden runt om dig. Du hör inte herdens röst. Därför att andra bräker hela tiden. Ja, det kanske är så. Så oavsett vad det är, det han har börjat i dig, det kommer han att se till att det fullbordas. Han är redo att rusta och utrusta oss så att vi kan göra hans vilja. Och vad är den här utrustningen? Ja, vi skulle kunna ha en jättelång predikan om det. Och många predikningar undervisar, för vi behöver det också. Ett av sätterna är att ta reda på mer om vad handlar tjänstegåvorna om till exempel. Kom med på den här dagen om 2 veckor. När Hans Wolfsbrandt är här och undervisar oss om tjänstegåvorna. Alltså vad behöver vi? Vad har vi fått för utrustning för att följa i hans spår? Vi är inte utelämnade till oss själva, vänner. Vi har en herde som utrustar oss så att vi gör hans vilja. Och jag tror att vi behöver den här undervisningen i vår tid. Och det handlar om att vara i rörelse, inte stressigt. Inte rastlöst bör det inte vara. Det behöver inte gå fort heller. Det är ingen som har sagt, det står inte i Bibeln att det måste gå fort. Men om fåren är skapade till att röra sig framåt, så är det viktigt att vi är i rörelse. Att vi lyssnar till herdens röst. Säger han att vi ska gå och flytta oss en liten bit här, för det finns grönare gräs här borta, ja, då gör vi det. Eller hur? Så det är viktigt att vara i rörelse. Annars blir vi stillastående. Och vi slutar upp att vara de vi är skapade till att vara. Och det är att lyssna, fortsätta lyssna till Herrens röst. Herdens röst. Så kommer vi till det att Gud verkar det som behagar honom i oss. Och det här är intressant. Om man först utrustar oss så att vi kan göra hans vilja. Och sen ser han till att verka i oss på det sättet så att det som kommer ut ur oss och det vi, när vi går, det är det som behagar honom också. Alltså det är intressant. Jag undrar vilken annan rörelse. Jag undrar vilken annan typ av organisation eller företag eller skola eller vad du nu vill som har den typen av pedagogik. Där man först utrustar, ger det som behövs och sen dessutom verkar inifrån i de man har utrustat. Så att det kommer ut det som man faktiskt själv vill ha. Det är vad Gud säger. Det är vad han gör i dig och mig. Och det finns multipla bibelord om detta. Hur Gud verkar i oss i både vilja och gärning. Står det i Filipperbrevet 2. Så att vi gör det han vill att vi ska göra. Och när vi förstår det här, du och jag. Då är vi inte längre några som försöker att göra någonting i egen kraft. Utan då vet vi att fårens store herde bor i oss. Och verkar fram det som behagar honom genom dig och mig. Vet ni, det uttrycket också, behagar honom. Det kan betyda inför hans ansikte. Det här fastnade i mig. Inför hans ansikte. Vad står det om Guds blick i Bibeln egentligen? Det står att Guds blick vakar över oss. Att Guds blick följer oss. Att vi lever inför hans blick. Men också att hans blick avslöjar allt det som vi har dolt. Och som behöver fram i ljuset. Det kan vara smärtsamt att leva inför den heliges ansikte. Det kan vara oerhört smärtsamt. Men vet ni, Gud ser på oss, vänder sitt ansikte till oss av en enda anledning. Och det är att vi ska höra hans röst. Se vem han är. Befrias från våra egna fallgropar. Och bli fria att tjäna honom. Därför vänder han sitt ansikte till oss. Varför slutar vi gudstjänsterna med välsignelsen? Därför att vi vill leva i hans ansiktes ljus. Därför att vi vill att det som behagar honom ska komma ut genom våra liv. Ja, men tänker du, det är mycket som inte behagar Gud i mitt liv. Ja, så är det. Men om inte Gud skulle vända sitt ansikte mot oss, mina vänner, så skulle inte någonting komma ut som behagar honom. Så vems blick lever vi inför? Vems blick är det som vi lever medvetna om? Ibland säger vi att vi inte ska vara ögontjänare, och jag håller med. Det finns en risk med ögontjäneri. Men ska vi tro det här bibelordet, så ska vi verkligen vara ögontjänare. Eller hur? Men vi ska vara ögontjänare inför den helige själv. Inför den store herden. Han som ser på oss med välbehaglig blick. Och som får fram det bästa i dig och mig. Det är inför hans ögon vi lever. Inte inför varandras i första hand. Inte inför andras bedömningar. Eller hur långt jag har kommit i den här vandringen med den store herden. Strunta i vad andra säger. Men bry dig om deras goda råd. Älska dem. Vandra tillsammans med dem. Men bry dig inte så mycket om de bedömer dig med sin blick på fel sätt. Du lever, jag lever inför den store herdens blick. Inför hans ansikte, mina vänner. Det här är så viktigt att förstå. För jag blir den jag är skapad till att vara inför hans blick. Inte utanför den, inte bortom den, inte någon annanstans. Jag blir det när jag lever medveten om att han har vänt sitt ansikte till oss i Jesus Kristus. Eller hur? Amen. Det är så vi lever, vänner. Och det är inte en tung börda. Därför att han är den store herden som älskar oss över allting annat. Betänk det. Det är mycket jobbigare att leva inför människors blickar. Men inför den heliges blick så har vi den store överherden som älskar oss över allting annat. Och som vill oss det bästa. Som för oss till gröna ängar där vi finner bete och där vi finner ro. Det är han som tittar på oss. Och vi får gå i hans efterföljd. Mina vänner, våra liv ska spegla Jesus. Ändå hamnar vi ibland i ett sätt att tala om det här som blir att vi försöker. Jag försöker leva efter Guds vilja. Jag försöker göra rätt saker. Jag försöker välja det som verkar kärleksfullt och rätt. Och gott och försöker göra väl mot andra. Jag försöker och jag misslyckas. Ibland tror jag vi glömmer bort en sak. Det som han skriver sist i den här versen. Hur ska det här vara möjligt? Hur ska jag kunna veta att jag är utrustad för att göra hans vilja? Hur ska jag klara av att behaga honom inför hans ansikte? Hur då? Hur är det möjligt ens? Risken är att om vi stannar där så har vi en religion, vänner. Väldigt ofta blir jag religiös. Det är för att jag hamnar precis där. Jag försöker. Men att försöka duger inte. Det duger inte att försöka. Därför att det enda sättet att leva, mina vänner, det är genom Jesus Kristus. Det Filipperbrevet säger tydligt, eller om det är Efeserbrevet, jag kanske mixar ihop det nu. Där Paulus säger, nu lever inte längre jag, nu lever Kristus i mig. Det är egentligen inte jag som kan göra det ena med det andra. Det är inte jag som kan älska invandrarna. Det är inte jag som försöker älska dem. Jag älskar dem därför att Kristus lever i mig. Jag kan inte, men Kristus kan. Och han bor i mig. Jag klarar inte av att leva upp till den här standarden jag läser om i Bibeln. Och massa höga målsättningar och älska fiender och be för dem. Jag ber för dem kan jag göra. Men då ber jag om att de ska få smaka på. Jag ber inte om att de ska få, att jag ska få älska. Förstår ni vad jag menar? Det är omöjligt. Mänskligt sett är det omöjligt. Därför måste jag utgå från vem jag är i Kristus. Jag måste börja med, var är min identitet någonstans? Sitter den i den jag är och lyckas att vara? Eller sitter den i att Kristus har gjort det han har gjort för mig? Ja, det sitter i den Kristus är. Och det han har gjort för dig och mig. Där börjar min sanna identitet att växa. Och så blir jag den han kallar mig till att vara. Halleluja. Och det är ingen omöjlighet. Du sitter och tänker, ja men pastor, det där låter så fint. Du står där framme och ser så glad ut. Och så går vi hem allihopa och så kämpar vi ändå på måndag. Ja, jag vet, det är precis så. Det är en kamp också. Men jag måste någonstans leva med medvetenhet. Jag måste lära mig, programmeras, att jag förstår att jag lever i Kristus. Inte i mig själv ensam, men utelämnad. Då blir det religion och inte relation. Och vi predikar inte religion, vänner. Jag tror inte på kristendomen som religion. Men jag tror på Jesus Kristus. Och på den relation man kan ha med honom. Och leva ut det liv vi kan leva med honom. Då blir det liv för världen. För oss alla. Jag tror inte på religionen kristendom. Inte en sekund. Den har gjort alldeles för mycket elände i den här världen. Alldeles för mycket. Och den är vi försöker styra. Vi försöker att försöka. Men det går inte. Det är bara när vi lever utifrån den vi är i Kristus som vi kan göra det vi läste om här. Där vi kan göra hans vilja. Där vi kan få se det som behagar honom genom ditt och mitt liv. Och det måste vara vår bön. Den bön där vi läste det här. Må han, står det i texten. Må han göra det. Det är din och min bön också, mina vänner. Är vi med på det? Ska vi be utifrån det också? Be att Gud får göra det här i oss. Be om den heliga andes hjälp. För det är bara så det går till. Och att du och jag väljer att konkret se. Jesus har vunnit det här för mig. Det här livet. Och jag kan leva det. Jag vet, jag kämpar. Men jag vet att jag kan leva det utifrån den han är. Amen. Nu ber vi. Jesus, tack för att du är med oss. Och tack för att vi inte på något sätt är utlämnade. Tack Jesus för att du inte kom med ytterligare en religion till vår värld. Även om jag vet att vi människor har gjort det till en religion också. Jesus, tack för att du är en relation. Du är en person att relatera till, att följa, att lyssna på din röst, att gå med dig Jesus. Herre, du är vår store herde. Du är den gode herden. Och vi vill lyssna till din röst. Vi vill följa dig. Vi vill gå med dig. Hjälp oss Jesus när vi försöker i egen kraft. Och hjälp oss att se att vi gör det genom dig och i dig. Kom helig ande. Kom och gör det möjligt i oss. Herre, hjälp oss att inte ha panik och krav på oss lagda. Och låt inte den här predikan vara en sån predikan, Herre, där vi går hem och på måndag har dåligt samvete och släpper alltihopa för det var bara jobbigt. Utan när vi istället ser vilka vi är i dig. Du kallar på oss, du ropar på oss. Följ mig och vi får gå i din efterföljd. Jesus, tack. Tack för den här gudstjänsten. Tack för att få tjäna dig. Där vi är, utifrån där vi är just nu. I dig, tillsammans med dig.